Vi ska läsa en av dagens texter kring sådd och skörd ifrån Kolosserbrevet 3, vers 12 till och med 16. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå dem. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till, som lämnar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner, andlig sång i kraft av nåden och sjung för Guds lov i era hjärta. Amen.
Idag vill jag börja med ett litet vetekorn. Och det är så litet. Det är 3 eller kanske 4 millimeter stort. Jag får be att Erik kan kolla att jag verkligen har det här. Han säger att det stämmer. Ja, jag bättre att kolla med Bo också här, att det stämmer. Ja, 3 millimeter säger han. Ja. Mats Gunnarsson berättade om en morgonsamling som han var med om. Och de satt där, kanske i en halvcirkel på stolar. Och han som ledde morgonsamlingen, han gick fram till dem var och en och så la han ett litet vetekorn i handen på dem. Och så talade han något om allt det som ryms i ett litet vetekorn, om livet och möjligheterna till växt och att kunna få skörda. Och så berättade Mats hur han tog med sig det här vetekornet hem. Och så planterade en blomkruka. Han satte det bland de andra växterna där i fönstret. Och så småningom så hände ju det här att det började spira. Det började komma upp någonting där i blomkrukan. Det var några små strån och ja, det var liv och rörelse helt enkelt. Och så fick Mats besök av någon mer sakkunnig när det gäller växter och så. Och han sa, Mats, du måste plantera det här ute i din trädgård. Alltså, den här växten, det som nu spirar, det behöver lite större utrymme. Det behöver komma ut och få känna vindarna och solen och få regnet och allt det här goda som finns där ute. Och så gjorde Mats. Han planterade ute i trädgårdslandet. Och så hände det att det börjar växa. Och växa. Och det blir strån. Det blir 1, 2, 3 strån. Och det börjar små ax på stråna. Och så berättar Mats att han reser bort under en period. Och är borta några veckor. Och så när han kommer hem så har det växt ytterligare. Då är det plötsligt 4, 5 stycken strån med ax. Och så går det ytterligare en tid och sen är det dags att skörda. Och då plockar Mats lite försiktigt ut vetekornen ur axeln. Och så håller han fram stolt för mig en sån här. En liten plastburk. Och så säger han, Urban, här i ligger det 113 stycken vetekorn. Och bara för att ni ska tro att det här stämmer nu då, så ska jag be att Henrik dra på ljudet på den här micken också. Ska jag ruska lite grann här. Så låter de. 113 stycken här. Och då berättar Mats att han funderar, ska det vara så här? Är det alltid så här? Så han ringde till en lantbruksskola, det är ordning på honom, och hörde, hur fungerar det här? Brukar det vara så här, när man sätter ett vetekorn så blir det 113 stycken? Och då sa den sakkunnige där på lantbruksskolan att ja, om det är ett vetekorn eller någonting annat som har god kvalitet och det får de rätta förutsättningarna, då kan precis det här hända. att det ger en sån rik skörd. Och det var en bra utveckling. 1-113. Och det är någon som vill så får ni gärna kolla sen här. Vi hörde ju inledningsvis här i gudstjänsten att temat är ju sådd och skörd. Och det är en vardagsnära erfarenhet för Jesus och lärjungarna. Det finns ju många tillfällen då också berättas i evangelierna hur man vandrar genom skördefälten och hur man tittar på dem, hur man är en del av det här. Och man såg väl det nästan hela tiden, hur det såddes, hur det växte och hur man skördade. Och det finns ju ett talesätt som också fanns då. Vad man sår får man skörda. Och det känner vi igen också. Kanske du har sagt det någon gång. Ja visst, vad man sår får man skörda. Men är det så? Är det så enkelt? Är det alltid så? Nej, bilden om sådd och skörd är ju inte entydig. Varken i Bibelns erfarenhet och berättelse eller i vår egen erfarenhet. Det finns ju en märklig bibelbok och det är Jobs bok. Och Job, den är rike man med stor familj, mycket boskap, mycket välgång och framgång. Han drabbas ju på ett sätt där allt tas ifrån honom. Allt slås i spillror. Hela hans familj, hans rikedom och han får lida fysiskt oerhört mycket. Och det finns ju många frågor där. Och så kommer det vänner till honom. 4-5 stycken. Och man tänker att vännerna ska trösta honom. Men det de gör det är ju att de anklagar honom snarare. Men Job, vad har du gjort? För att detta ska drabba dig. Du som såg som en väldigt rättfärdig man både inför Gud och människor. Du måste ha syndat. Du måste ha gått över gränser fullständigt för att detta ska drabba dig. Och så handlar en stor del av Jobs bok om det här samtalet som förs mellan vännerna och Job. Men Job hävdar hela tiden att nej, jag har levt rättfärdigt inför Gud och inför människor. Jag har inte syndat. Nej, men hela tiden så påstår vänner på olika sätt, du måste ha gjort det ena eller det andra. Och så börjar Job att anklaga Gud också. Hur kan detta vara möjligt, Gud? Varför händer det här med mig? Hur tänker du? Och i slutet av Jobs bok så kommer Gud in på arenan. Och då säger Gud till Job: vem är du egentligen som kan ifrågasätta mig? Vem är du som tror att du förstår och vet? Och så är det ett långt tal där Gud talar till Job. Och det slutar med att Job säger någonting i stil med att jag förstod ingenting, Gud. Jag har ingenting att säga inför dig. Och till slut så upprättas ju Job. Och vännerna som hade talat falskt både om Job och Gud får Job be för också de upprättas. Och det här är ju ett exempel på att frågan om sådd och skörd är inte så enkel. Hur hänger det ihop egentligen? Hur går detta ihop? Och ibland så vänds det åt andra hållet. Vi kan läsa om det i Saltaren, vi kan läsa om Jeremia och på andra ställen. Där det talas om hur är det möjligt att för den orättfärdige, ogudaktige, för syndaren så går det så väl. Han lyckas, eller hon, med allt. Och livet spirar och växer och framgången är stor. Hur är det möjligt? Också i den här liknelsen som Jesus berättar om såningsmannen, där en del föll på vägkanten. En del föll bland stenarna. En del föll bland tisslarna. Och något föll också i den goda jorden. Och där kunde det växa. Men det är klart, om man lite matematiskt funderar så kan man ju tänka att 3/4 av sådden, den föll på olämpliga ställen där det inte växte och gav någon skörd. Och 1/4 hamnade så att säga i den goda jorden. Och då återkommer ju frågan om sådd och skörd. Vad betyder det egentligen? Är det så att det man sår får man skörda? Nu ska jag läsa dagens bibeltext. Och den är från Markusevangeliets 9:e kapitel. Och när man läser den kan man undra hur tänkte de som satte ihop kyrkoårets texter och tema? Den här handlar väl inte om sådd och skörd? Men när man tänker ett varv till och kanske läser en gång till så ser man, jo men visst handlar också det här om sådd och skörd. Ifrån Markus evangeliets 9:e kapitel, vers 38. Och Johannes sa till Jesus, mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus sa, hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Och den som ger en bägare vatten att dricka, därför att ni tillhör Kristus, sannerligen, han ska inte gå miste om sin lön. Amen. Herre, tack för ditt eget ord. Att vi får läsa det. Vi får dela det med varandra. Vi får fundera över det. Välsigna ditt eget ord och det som förkunnas i ditt namn, Jesus. Amen. Vem är det som sår det goda utsädet? Vilka hör till oss och vem går egentligen Jesu ärenden? Ja, de frågorna blir ju väldigt tydliga när man läser en sån här text. Och Jesus tänker ju större än lärjungarna. Jesus har ett större perspektiv. Och han säger ibland, lyft blicken. Det finns ett annat perspektiv. Jag har ett litet citat ifrån en gammal fransk författare som jag återkommer till ibland. Han levde i slutet på 1800-talet och på 1900-talet. Han heter Marcel Proust. Och han säger så här, den verkliga upptäcktsresan består inte av att se andra landskap utan att se med nya ögon. Och det Jesus vill göra så ofta, det vill hjälpa oss att se med nya ögon. Att se med andra perspektiv. Vad är det som sker i det som sker? Vad är djupet? Vad är höjden, vad är bredden i det som sker? Och det är som att Jesus säger, ja, varje kärleksgärning har ett värde inför Gud. Och det ger ju också ett annat perspektiv. En del av oss var här i fredags på en stor begravningsgudstjänst. Och så var det minnesstund. Och som det ofta är så delas ju många berättelser. Och eftersom en stor familj och många barn så var det så många berättelser att dela om mor Astrid. Och en av döttrarna sa ungefär så här. Mor Astrid, hon fostrade inte 8 barn. Hon älskade dem. För det säger ju någonting om en människa. Och det kanske är det som Jesus vill hjälpa oss att sätta fokus på kärlekens gärningar. Och ingen kärleksgärning är oviktig inför Gud. Och en konsekvens av detta, det är ju uppmaningen och utmaningen. Gör alltid det goda. Gå det godas väg. Och Paulus säger ju i slutet av sitt liv till Timoteus, sin unge medarbetare: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Vilken utmaning att kämpa den goda kampen, att fullborda loppet och att bevara tron. Och vi ser ju inte alltid konsekvenserna av det vi gör. Och ibland kan vi tänka, spelar det någon roll? Gör det någon skillnad? Eller kanske till och med, är det helt meningslöst? Men vårt synfält är ju som sagt begränsat. Och Gud har alltid ett större perspektiv än vi har. Tant Greta var min söndagsskollärare. Och jag tänker ibland, vad tänkte hon på, tant Greta, den där gången som hon bjöd hem mig och min kompis Thomas hem till henne? Och tant Greta var den där klassiska söndagsskolläraren som en del i min ålder kommer ihåg. För henne var församlingen och söndagsskolan det viktigaste som fanns. Hon var ensamstående. Hon bodde i en liten lägenhet hemma i Frista. Ett rum och kök tillsammans med sin mor Anna. Och dit bjöd hon mig och min kompis Thomas. Vad tänkte hon egentligen? När vi sitter vid hennes köksbord och vi skulle vara med och förbereda nästa söndagsskollektion. Och så tog hon fram papper, kriter, pennor, tror jag, sax, och så ordnade vi där och fixade. Hon berättade för oss vad vi skulle göra, vad det skulle handla om. Och när vi hade gjort det här, så vet ni, då gräddade hon våfflor. Sylt och grädde och röd saft. Och någonstans där kände jag mig som en liten grabb, som den viktigaste. Och tänkte väl någonstans, Greta, min söndagsskollärare, hur skulle du klara dig utan oss? Hur skulle det gå? Men det hon gjorde, tant Greta, det var ju att hon sådde någonting i mitt liv. Och det hon sådde var ju ungefär, jag räknar med de här två pojkarna. De är viktiga. De betyder någonting. Och min senare tillämpning har ju också blivit, Gud, du räknar ju med mig. Och jag återvänt ibland till den här händelsen och berättelsen. Och jag tänker att det hon visade av omsorg, av kärlek, av nåd, det gjorde skillnad för en liten pojk. Och nu är vi här i kyrkan idag. En hel församling av människor. Vi kommer från lite olika håll och olika sammanhang. Och så tänker jag, tänk vad mycket gott som har skett genom ditt liv i olika sammanhang. Tänk vad du har fått så. Och en del i denna kyrka och församling, i barn- och ungdomsarbete, i söndagsskola, i scouter, i konfirmation, men också äldrearbete och olika praktiska grupper. Tänk vad mycket gott som har skett. Och där du har funnits med ditt liv, kanske på olika platser, tänk vad mycket gott du har fått möjlighet att göra. Och ibland så kanske vi också där har tänkt, ja, gör det någon skillnad egentligen? Har det betytt så mycket? Hur viktigt var det egentligen? Men då tänker jag på nytt igen att vi har inte överblicken. Och det är väl den bönen som jag har bett också så många gånger i den här kyrkan för konfirmander. Man tänker, vad blir det av allt detta? När det går fram 80 konfirmander. Man känner, Gud, vad blir det av detta? Och så ber jag och kanske du i din bön, Gud, låt det vara ett litet frö av himlen. Och så händer ju det märkliga ibland att det här lilla vetekornet, det förmeras. Och så kan det bli 113. Och då tänker jag, då är det nåd. Och Guds rike är ju nåd. Och det är ju där vi finns, du och jag. Och så får vi gå vidare och göra de goda gärningarna. Se att det finns människor runt omkring oss som har betytt mycket för oss och våra liv. Och vi behöver inte sortera så mycket. Vi behöver inte tänka så mycket. Är de med oss eller emot oss? Är de innanför eller utanför? Vi får förkunna evangeliet. De goda och glada nyheterna där vi går fram. Och det är nåd. Låt oss be. Tack Herre Jesus att ett litet korn kan få växa och bli någonting mycket mer. Här är de stora frågorna om sådd och skörd. Om att det vi sår får vi också skörda. Vi får inte riktigt ihop det. Vi har inte perspektivet fullt ut. Men Herre, du har det. Och så får vi komma med det som är våra liv. Vi som är här i kyrkan idag och säga, här är jag. Och vi får uppmana och utmana varandra att göra det goda. Och vi tror att det gör skillnad. Tack för allt som har såtts i denna församling och kyrka. Och på olika platser, olika ställen som vi representerar. Och ibland får vi också glädjas tillsammans. Att det växer. Och det är nåd. Tack Jesus för den erfarenheten, den möjligheten. Amen.